och välkomna till DIs ledarpodd. I dagens avsnitt, som är säsongsavslutning, kommer vi att ha lite av ett bokslut när det gäller det inrikespolitiska läget i Sverige 2022. Vi spelar in det här på morgonen på onsdagen den 14 december. Jag som programledare heter Frida Wallnor och idag har jag med mig mina trogna kollegor Tobias Wikström och Henrik Westman. God morgon.
God morgon.
God morgon.
Ja, bokslut alltså. Och det tänkte jag prata lite med dig om då, Tobias. Om du med några få meningar skulle beskriva det inrikespolitiska året 2022, hur skulle det låta då?
Ja, men det är väl två saker som har präglat. Det ena är ju kriget och ekonomin. Det påverkar allt, saboterar allt kanske en del politiker skulle säga då. Och det andra är att det är majoriteternas år, alltså att det är två tydliga alternativ i svensk politik som har stått mot varandra och de har blivit starkare som alternativ betraktade och det ena förlorade.
Ja, intressant att du inte nämnde valet rakt ut utan du pratar runt det. Men jag förstår att när du pratar om majoritetsförhållanden så är det där du menar.
Jag menar mandatfördelningen i riksdagen och valet.
Men nu har vi ju kommit, är det 3 månader sedan valet? Och Agenda arrangerar ju partiledardebatt i söndags i SVT. Jag hade kanske trott att vi hade kommit längre sedan valet. Att döma av hur tjafsigt det var. Att det lät väldigt likt valrörelsen, säger jag. Håller du med om det?
Ja, absolut. Det är som att de här majoriteterna ska liksom stabilisera sig för resten av mandatperioden. Aldrig har väl de rödgröna partierna, om man får kalla dem så, alltså Magdalena Anderssons sida i politiken, aldrig har väl de varit så samkörda som i söndags när den här debatten var. Annie Lööf protesterade mot resten av gänget när det gällde indexering av skatter eller hur det nu var. Men i övrigt så var det ju pang på hela tiden mot regeringen som man talade om ansvar och att regeringen inte tar ansvar och så vidare. Det är naturligtvis oppositionens uppgift, givetvis. Mm. Men de var så samkörda i detta så de är mer eniga om vad de är emot än vad jag skulle tänka mig att de är eniga om vad de är för. Det behöver de liksom inte vara nu på samma sätt i opposition. Nej.
Du nämnde där både kriget och det ekonomiska läget. Man hade ju möjligen kunnat förväntat sig med tanke på allvaret i situationen nu i Sverige att det skulle vara lite mer statsmannamässighet över en sån här typ av debatt. Jag tycker det var väldigt mycket förvanskningar. Man liksom medvetet misstolkar varann. Men är det här det nya normala att det är den här nivån?
Nej, men det får vi ju hoppas att det inte är. Mm. Men regeringen har ju fått en dålig start med ekonomin. Och de har gjort sig en dålig start också genom att flera av de vinnande partierna hade så precisa och exakta vallöften om sånt som är viktigt för människor. Alltså elpriser, bränsle och så vidare. Och det som är lite orättvist som jag tror att Patrik Kronqvist i Expressen påpekade i en text nu här idag är att, ja, men hade Magdalena Anderssons sida vunnit valet, de hade ju haft motsvarande bekymmer med vad de lovade. De hade ju inte heller lyckats leva upp till det. Men det är oppositionens privilegium att hamra på regeringen i de här frågorna.
Mm. Den enda som försökte att framstå som lite vuxen i rummet var ju hon som gjorde sin sista partiledardebatt, Annie Lööf. Det kändes ju lite som att hon såg ner på de övriga lite på ett tvivelaktigt sätt och gick ju väldigt hårt åt Jimmy Åkesson som vanligt, får man ju säga, på den punkten. Men nu ska hon avgå i februari. Gör hon det inte lite svårt nu för sin efterträdare att hon väldigt tydligt liksom pekar ut riktningen här framöver, att det är fortsatt kurs?
Jo, alltså hon har ju flyttat Centerpartiet 180 grader i regeringsfrågan, men också i en hel del andra profilfrågor. Och många av dem som så att säga stödde den tidigare linjen är borta ur partiet. Mm. Hon gör det svårt därför att hon har inte tagit ett steg tillbaka utan låser fast efterträdaren. Kanske låser hon fast vem det måste bli som blir efterträdaren. Men oavsett vem det blir så är ju den personen kommer ju få jobba en del med att så att säga distansera sig från henne som person eller visa att man är en annan person. Mm. Och man kanske vill annat med partiet. Jag såg till exempel att Elisabeth Thand Ringqvist, en av de 3 kandidaterna, hon uttalade sig i förra veckan tror jag, eller möjligen i helgen, där hon sa att Centerpartiet har inte förnyats på 12 år. Och vad jag har hört så är hon den enda av de 3 kandidaterna som har så att säga sagt någonting som kan tydas på att man vill byta kurs eller att man vill justera någonting i det hela.
Mm. Men som de här majoritetsförhållandena som du var inne på tidigare, så spelar det ju egentligen ingen roll vad Centerpartiet gör i närtid. Eller hur?
Nej, jag tror att allting handlar om hur man vill, om man vill händelsevis profilera sig mer som eget parti inför 2026, eller om man vill hitta sin egen roll men tydligt i Magdalena Anderssons eller Socialdemokraternas del av politiken. Men det är ju så att det ironiska är ju att Centerpartiet hade ju kunnat få en framstående position om de hade, det hängde ju bara på 2 mandat i valet. Så att det är ju verkligen så att trots att de hade ju fått det även om de hade gått tillbaka som parti, vilket de ju gjorde. Så att det här kan ju mycket väl hända 2026, att det blir de här fyra partierna som vinner valet. Så att man måste ju förbereda sig på det. Jag menar, det är nog svårt för dem att ändra sig tillbaka och stödja en borgerlig lösning som kommer att vara beroende av Sverigedemokraterna. Mm. Där tror inte jag det finns någon väg tillbaka för Centerpartiet. Och ingen av de här uttalade kritikerna, som till exempel riksdagsledamoten Helena Lindahl från Västerbotten, kom ju med som en av de 3 partiledarkandidaterna. Mm. Det var ju lite toppstyrt, får jag säga. Plötsligt finns det 3 kandidater. Och vad händer med de andra?
Ja. Så vem tror du av dem vinner?
Nej, men det jag har hört är ändå att det är Muharrem Demirok som ligger bäst till. Och att han har tydligen då politikeregenskaper som folk gillar. Daniel Bäckström gjorde bort sig med att han inte kunde säga om han hade vigselrätt, om man kunde tänka sig att viga samkönade par. Och Elisabeth Tandringqvists läger har ju fått lite skäll därför att de då kanske ansågs ligga bakom den här fällan då som Daniel Bäckström lurades in i den där utfrågningen. Men det är svårt med de här partiinterna grejerna att förstå vad det är som egentligen sker. Men det jag har hört är att Murre, som han kallas, skulle kunna ta hem det här.
Mm. Men det du säger då är att det inte blir några förändringar vad gäller Centerpartiet fram till nästa val.
Men, inte i regeringsfrågan i alla fall.
Men är det några andra intressanta partirörelser du tycker man ska spana efter? Är det Liberalerna som fortfarande är intressant? Eller vad är det du spanar på framöver?
Ja, alltså, jag tror att man ska... Att det är lätt att man tittar för mycket på de små partierna. Vi är överintresserade av dem. De är liksom lite flaxigare, så då är det lättare att följa med i svängarna. Det är lite roligare att titta på vad som sker hos dem, för det kan vara lite mer vildsint där, så att säga. Men man måste titta på vad som händer med Sverigedemokraterna, alltså de 3 stora partierna. Sverigedemokraterna, kommer de att fortsätta sin resa mot att inordna sig i, vad ska vi säga, en etablerad borgerlig ekonomisk politik? Hur kommer de att hantera den här frågan om pensionerna till exempel? Ska de fortsätta vara rebelliska där? Eller kommer de att gå in på den normala borgerliga linjen att det måste löna sig att ha arbetat och man kan inte höja garantipensionerna, som ju typiskt sett går till de som har arbetat mindre? Mm. Och inom Moderaterna så finns det ju också många intressanta saker som händer. På lokal nivå så har ju Moderaterna samarbetat mycket med Socialdemokraterna, menar jag förstås. Mm. Och är det en rörelse som kommer att bli starkare, så att säga? Och Socialdemokraterna är ju alltid intressanta att se på. Kommer man att radikaliseras mer, så att säga, för att bättre klara den här vänsterrollen, så att säga? Eller kommer det att vara den här statsmannalinjen som Magdalena Andersson står för som kommer att prägla politiken framöver, det vill säga hennes utsträckta hand till Ulf Kristersson, att jag gör det som är bäst för Sverige. Kan den, så att säga, övertrumfa i debatten? Kan den övertrumfa det här rättvise retoriken som Magdalena Andersson också höll på med väldigt mycket under sin tid som finansminister, det vill säga att vi måste höja kapitalskatter, vi måste, ja, alltså den där vänsterlinjen helt enkelt. Det ska bli jätteintressant att se.
Sista frågan då. SD har ju tappat lite mark i opinionsmätningarna sedan valet. Om den trenden fortsätter, vilket ju kanske är troligt med tanke på att de inte får så mycket cred för det som sker i regeringskansliet, men däremot får vara med och ta ansvar för saker som går dåligt. Hur länge tror du de tycker det är kul att sitta som samarbetsparti till regeringen och deras väljare? Tror du inte att det kommer att bli lite frustrerat i leden? Mm.
De har ju den här hybridlösningen att de både är med i regeringen och ändå inte, så att säga. Mm. Men jag tror inte den här lösningen, den är ju okej så länge resultatet, så länge det blir resultat. Och då tror jag att det värsta scenariet för Sverigedemokraterna, det är att man inte riktigt lyckas med det här med migrationen och kriminalpolitiken. Det är ju svåra grejer. Alltså dels ska lagstiftningen lyckas genomföras och dels så ska den lagstiftningen, om den genomförs, få effekt. Det är ju ingenting man kan bestämma bara så där. Om man tänker sig att den här våldsvågen inte ger sig, trots att man kanske gör vad man kan från politikens sida och opinionssiffrorna för Sverigedemokraterna faller, ja, då måste ju de markera på något sätt. Och då finns det en viktig sak att se. Och man måste titta på matematik hela tiden i Sveriges riksdag. Och då är det ju så att S och SD, de har tillsammans en klar majoritet. Och det innebär att Sverigedemokraterna kan protestera i det lilla eller i det stora genom att bara rösta på Socialdemokraternas motförslag. Mm. Socialdemokraterna behöver inte först prata ihop sig med de andra rödgröna partierna, så att säga, utan Socialdemokraterna kommer i väldigt många frågor att ha ett eget motförslag. Det kan Sverigedemokraterna rösta på och då faller det. Det är ren matematik. Och det är för övrigt så från Socialdemokraternas sida att de har också majoritet tillsammans med Moderaterna, 175 mandat. Så om Ulf Kristersson får det lite besvärligt, då kan Magdalena Andersson ta sin utsträckta hand som hon pratar så ofta om, eller dörren står på glänt eller hur det nu är, och säga till Ulf: jag fixar det här åt dig om vi kan samarbeta i den här frågan. Mm. Det blir en enorm prestigevinst för henne och det vill hon nog gärna inkassera. Så man måste titta på matematiken hela tiden.
Mm. Väldigt intressant. Tack så mycket, Tobias. Jag tänkte vi går vidare.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Det här kriminaliteten som vi var inne på slutet och kopplar in Henrik. För det har ju verkligen varit den stora frågan under den här valrörelsen. Att de partierna som styr nu vill få vända den här negativa trenden när det gäller skjutningarna och gängkriminaliteten. Men vi har ju knappt hört om några nya initiativ eller liknande sen regeringen tillträdde. Hur ser du på det, Henrik?
Jag tror det är listig taktik från Gunnar Strömmer och Ulf Kristersson. Det är ju väldigt farligt, tror jag, att gå ut och lova för mycket kring kriminaliteten. Som Tobias var inne på, det är ju ingenting idag som tyder på att våldet håller på att mattas av. Tvärtom, vi går ju mot ett nytt rekord vad gäller dödsskjutningar. Och att då gå ut och säga att nu ska den här utvecklingen vändas, det är man nog väldigt försiktig med. Man vet förstås att väljarna vill se snabba resultat, men samtidigt så vet man att den typen av snabba resultat kan inte åstadkommas. Mm.
Men det var ju väldigt högt tonläge i valrörelsen. Tror du inte att väljarna ändå förväntar sig att det ska komma någon form av utspel i alla fall? Att nu vill man göra det här, nu vill man göra det här. Även om alla som är insatta i politiska processer vet att saker och ting måste utredas. Men jag tänker bara för att hålla väljarkåren lite lugn.
Det tror jag kanske att det kommer göra, men man kommer samtidigt vara väldigt försiktig. Och jag tycker det finns en tydlig parallell här till energin. Det är också någonting som väljarna vill se en lösning på, men som det heller inte finns någon quick fix på. Går man ut och säger någonting mer än det Gunnar Strömmer har sagt och blir väldigt konkret, ja, då kommer man behöva, så att säga, leva upp till det och man kommer skärskådas för det också. Så att det är ju en balansgång, en mycket svår balansgång skulle jag säga. Det är en ödesfråga för regeringen.
Dessvärre så handlar ju polisdebatten just nu om skandalerna härvan kring polischeferna Linda Staff och Mats Löfving. Hur allvarlig är den egentligen?
Ja, men den är allvarlig, för den är ju ett tecken på att allting inte står rätt till i den myndighet som ska gå främst i brottsbekämpningen. På kort sikt så är ju härvan allvarlig på det sättet att den tar fokus, den tar resurser i anspråk som den högsta polisledningen skulle behöva lägga på brottsbekämpningen.
Ja, det blir ju intressant att se om rikspolischef Anders Thornberg kommer att sitta kvar efter det här ens.
Nej, det kommer bli väldigt intressant att se. Och jag tänkte på Ulf Kristerssons uttalanden där han sa att man har förtroende för någon till dess man inte har förtroende för någon. Och det är ju ett klassiskt svar som man kanske tar till när man har redan börjat fundera på att byta ut personer. Och det är väl inte helt orimligt att tänka sig att en ny regering vill ha en ny rikspolischef. Och ska man vara ärlig så är ju polisen en myndighet som i stort sett har fått allting som den har pekat på de gångna åren. Budgeten har ökat enormt, de har blivit fler anställda, men resultatet är ju inte särskilt lysande. Jag skrev i en text som var publicerad idag att uppklarningsprocenten vad gäller dödsskjutningarna enligt polisens egen undersökning är ju väldigt låg. Det är bara en fjärdedel.
Du var inne på det här med elen, att det finns paralleller här, att det är mycket snack om vad som har varit och inte så mycket prat om vad som ska göras för att lösa situationen på kort sikt. Och det tycker jag har varit väldigt talande när det gäller eldebatten, att vi pratar fortfarande om historieskrivningen kring kärnkraften och också långsiktiga energiförsörjningen då, att man vill bygga ut kärnkraften. Men däremot vad man ska göra förutom att spara el nu på kort sikt, det tycker jag är väldigt tyst om. Vi har ju hört de senaste dagarna här att Karlshamnsverket är i full beredskap, som är ju reservkraftverket som ju pumpar, vad är det, 70 000 liter olja per timme när det är igång för fullt. Eller om det är för fullt igång till hälften, ska jag säga. Men finns det någonting man kan göra mer på kort sikt för att hjälpa till exempel företag i södra Sverige att klara den här vintern?
Jag tycker att den presskonferens som var i förra veckan i fredags med Ulf Kristersson och myndighetschefer från bland annat Svenska Kraftnät, den var lite symptomatisk faktiskt för vad man är någonstans och ett tecken på hur lite man faktiskt kan göra. Det var en slags covid-presskonferens där man inskärpte det allvarliga läget och uppmanade alla att ta ansvar. Och på kort sikt så tror jag inte att det är så mycket man kan göra. Ledtiderna, precis som med kriminaliteten, är oerhört långa när det kommer till energi. Att bygga ny kärnkraft är ju ingenting som kommer ske under den här mandatperioden, sannolikt. Det som kommer komma till är vindkraft. Och det som Ulf Kristersson och myndighetscheferna pekade på och pratade om var ju just behovet av planerbar kraft. Och det är ju där som Sveriges skog klämmer, så att säga.
Mm. Men jag tror ju ändå att regeringen skulle kunna göra en insats genom hur man kommunicerar kring energifrågan och elproblematiken. För att nu, man har ju verkligen bara pratat om kärnkraft, tycker jag. Och väldigt lite om vindkraft. Och jag tycker det är ett problem, för att det sänder ut en signal om att man inte tycker att det är lika viktigt med vindkraft.
Verkligen.
Och det ligger ju ett antal ansökningar på regeringens bord som har att göra med havsbaserad vindkraft, där det är regeringen som avgör. Och de skulle man ju faktiskt genom att godkänna, eller i alla fall behandla, skulle man i alla fall kunna skicka ut en signal om att man tar det här på allvar och att man förstår att alla kraftslag behövs. Det är det ena. Det andra som en hel rad näringslivschefer har pratat om på sistone är just behovet av en bred uppgörelse när det gäller energipolitiken. Det tror jag också skulle kunna skicka ut en signal om att den här nya regeringen, den tar verkligen den här frågan på allvar.
Det tror jag är jätteviktigt att få till en sån överenskommelse just med tanke på de långa ledtiderna. Vi vet ju faktiskt inte om det är den borgerliga regeringen som kommer styra även efter nästa val. Så
att. Och när det gäller jag anar att det kommer att komma en inbjudan till en energiuppgörelse. Det är liksom ingen information jag har, men jag tror att det som pågår nu är en förpostfäktning där man måste så att säga. Alltså Magdalena Andersson har sagt att det inte är aktuellt för henne att gå in i en energiuppgörelse där hon bara signerar regeringens politik. Och så är det ju naturligtvis. Hon måste hitta sin ingång i det här. Men hon vet att det kommer inte att bli en energiuppgörelse där man har tvetydiga skrivningar om kärnkraft. Det är ju trots allt kärnkraften som har varit som har blockerat svensk energipolitik, eller energidebatt i alla fall, i så många år. Så att jag tror att det som pågår nu är alltså att man ska stressa upp henne till att hon ska så att säga inse att på den punkten så ska det inte finnas någon tvetydighet. Jag har oerhört svårt att tro att de här fyra partierna som styr nu, som är väldigt samkörda i kärnkraftsfrågan, att de kommer att tolerera någonting mindre än en total öppenhet mot ny kärnkraft. Inga konstiga skrivningar om förnybart, utan det ska vara fossilfritt i så fall. Mm. Och när Magdalena Andersson, Hon fattar ju detta naturligtvis, men när situationen har kommit till det att hon inte att hon accepterar det, så att säga, att det då tror jag inbjudan kommer att komma, för då är det de borgerliga partierna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, som är på samma linje. Allt det andra kan man nog hitta lösningar på, men bara man får bort den här tvetydigheterna, inte en tredje energiöverenskommelse som är tvetydig på den punkten.
Det är ju väldigt mycket politik kring det här. Vi är ju en näringslivstidning. Henrik, vad säger du om de konkreta effekterna? Hur påverkar energibristen företagens etableringar?
Det är väldigt oroväckande, och i synnerhet då i södra Sverige. Jag läste nyligen en intervju med ventilationsföretaget Lindabs VD. De finns ju i Skåne. Och de har ju inte bara då fått skenande energinota att hantera, utan även när de då tittar framåt vad gäller investeringar och etableringar, så är det ju inte självklart att det hamnar i Sverige eller i södra Sverige. Och det är ju oerhört allvarligt. Sverige har ju inte råd att mista företag eller gå miste om investeringar på grund av att vi har en undermålig kraftförsörjning.
Nej, det har du helt rätt i. Om vi då blickar framåt 2023 avslutningsvis. Vi har kriminaliteten, vi har elförsörjningen som sannolikt kommer att fortsätta att vara med oss i det nya året. Vi har NATO-frågan som ju kommer att ställas på sin spets förhoppningsvis. Är det någonting mer ni ser i era spåkulor som vi kan se fram emot 2023? Är det någon ny fråga som kommer tillkomma? Vad säger du, Tobias?
Jag tror att det kommer vara mer av samma. Det är det här kriget som kommer att prägla mycket. Kriget och inflationen, det hänger ju samman naturligtvis, kommer att prägla oerhört mycket. Det saboterar väldigt mycket i politiken, att politikerna faktiskt inte kan styra som de helst skulle vilja, utan det är krishantering hela tiden. Så det kommer ju säkert att prägla den här regeringens eftermäle. Det kan ju hända att de navigerar väldigt väl i den här krisen, men det kan absolut sabotera deras visioner. Och det tror jag kommer att ligga i under den här mandatperioden fram till nästa val.
Vad säger du, Henrik?
Jag delar Tobias syn. Det jag tycker man kan förhoppningsvis då känna en viss optimism kring är ju inflationen. Det är ju möjligen så att vi kommer se att inflationen viker neråt här i början av året. Att vi får plötsligt ett siktdjup som vi inte har haft tidigare när det kommer till inflationen. Och det skulle ju vara det skulle vara fantastiskt bra för både företag och alla människor med bolån. Och sen den stora överraskningen skulle ju då vara om man lyckades på något sätt få till en lösning kring kriget.
Vi får återkomma i början av nästa år med en framtidsspaning, tycker jag, när vi bara pratar om vad vi tror ska komma. Men vi sätter punkt där för idag. Tack så mycket Henrik, tack så mycket Tobias. Tack alla ni som har lyssnat. Och vi som sagt återkommer i början av januari. Ansvarig utgivare Peter Fällman. God jul och gott nytt år.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.